Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later. The migrant workers injured or families of those who died in the build-up to the World Cup must be cared for.
Bara några veckor efter att Lise Klaveness valts till ordförande i det norska fotbollsförbundet klev hon upp i talarstolen på FIFA-kongressen i Qatar. I Klaveness 6 minuter långa anförande riktade hon skarp kritik mot att tilldelning av VM i Qatar skedde på ett felaktigt sätt och att det fått oacceptabla konsekvenser gällande mänskliga rättigheter. Ord och meningar som gav eko i fotbollsvärlden. Och i podden pratar vi om hur månaderna efter det uppmärksammade talet har varit.
Väldigt många gör mig uppmärksam på att du vill ju bli övervakad och få på något sätt följt det du driver med. Och det är ju något jag, som, det är ju något som har ändrat sig i mitt liv. Ved at den oppmerksomheten er på meg rundt mitt familieliv for eksempel. Det er jo en pris jeg bare må ta med.
Vi diskuterer även vikten av at demokratier vil og forsøker arrangere store mesterskap. Der Klaveness mener at vi måste ta ned kraven på et mesterskap for at det skal kunne fungere.
Å få mesterskap det er så dyrt at det, hvis du har velgere å forholde deg til, så vil du på en måte ikke klare å reagere raskt nok. Og hvis ikke du har väldigt stora stadioner från før, så ska du ha bygget tillatelse via kommuner och sånt som vi måler på. Att du är satt schackmatt för du har begynt, och då är det bara nästan bara lavär och söka. Och då har man ju ett system som styr det mot auktoritära stater. Och det är problemet.
Inför sommarens EM i England talar vi om storstjärnan Ada Hegerbergs återkomst till landslaget efter 5 års bojkott. Och där Lise Klaveness säger att jobbet bakom det har Hegerberg och förbundskapten Martin Sjögren gjort.
Begge var jo involvert, og det er klart det er menneskelig å lage for selvforsterkende murer for å bygge opp din egen, det er den sin feil, det er den sin feil. Og det at både Martin og laget og Ada klarte å på en måte til slutt myke opp og bare møte hverandre, det er de som har gjort det. Jeg var jo ikke involvert, jeg har hatt en veldig enkel posisjon. Så, men det har vært en av de fineste tingene og vanskeligste tingene i tiden jeg har vært i Norges fotballforbund.
Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Norges medaljchans under kommande EM. Om vikten av att de nordiska fotbollsförbunden samarbetar för att få till en förändring i fotbollsvärlden. Om den positiva kurvan, att det blir allt fler kvinnliga ordföranden för olika fotbollsförbund. Om dubbelmoralen i att Norge ville bojkotta VM i Qatar, men inte pratade särskilt mycket om OS i Peking. Samt om den svåra kampen att få fotbollen mer jämställd, med exempelvis prispengar. Men som vanligt börjar vi på den med en fakta uta. Ålder?
Gud, det var ett tanke. 41.
Bor
i Oslo.
Familj?
3 barn och en kone, fru.
Utbildning?
Advokat.
Lön?
Lön. 1,67 miljoner.
Vad kör du?
Jag kör en Volvo.
Vad läser du?
Just nu läser jag den här Barcelona-effekten av Simon Cooper. Men jag läser allt möjligt.
Vad tittar du på?
Akkurat nu så är det fotbollkamper. Extrem period.
Vad lyssnar du på?
masse podcaster, men jeg liker veldig godt podcaster som følger noe over litt lengre tid. Så jeg hører veldig mye på podcaster, men all type musikk.
Hva spiller du på?
Hva spiller på, du? Jeg er totalt uegnet til å spille på noe som helst, så det må jeg si ingenting.
Hvilken skulle du klassa som den største fotbollsupplevelse du har haft?
Jeg har hatt mange fantastiske opplevelser, men kanskje EM 2005 når vi tok sølv der, den opplevelsen av å være underdog og så klare å få til en god prestasjon sammen med laget er det største.
Hvem er for deg tidens beste fotbollsspillere?
Marta.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Nej, internationellt så hade över väldigt lång tid varit Barcelona, så då tänker jag inte politiskt, men fotbollsmässigt både ja, måten de tänker människa centralt i spelet på och självklart den lekenheten som har varit. Så fotbollsfilosofin till Barcelona, den har jag varit förälskad i väldigt många år.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Oj, nej, vi som alla så önskar vi ju mer fart i spillet och mindre stopp i spillet. Jag törr inte säga si att det vill ändra på det, men det att man fick någon tidsgränser på inkast för exempel, att det måste gå snabbare från ball var ute till du måste kasta in eller något i den duren. Det vill varit intressant.
Har du någon tröja eller någonting du bytt till dig under karriären som du är extra nöjd med?
Jeg er veldig distre, jeg mister jo alt, så jeg har ingen eiendeler jeg setter høyt, heller faktisk ikke fotballdrakter.
Hur er du som bilførere?
Dårlig.
Hvilken er din favoritfilm?
The Hours.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Vilka tillfällen lyger jag? Nej, hvis jag tänker att jag kan undgå såra någon och det är inte viktigt att säga sanningen, så gör jag väl så många och prövar att vara hyggligare än du hade trängt, hvis du skulle vara helt ärlig.
Vilken var din tuffaste kris?
Tuffaste kris? Ja, nej, jag har två stycken. En var när jag blev vraket från landslaget i 2007 av landslagstränare den gång som mente att jag var för individualistisk att spela på landslaget. Så det var en sån identitetskris som blev bra och så skilt. Jag var gift och blev skilt, som var självklart beinhardt.
Vad om du ska lyxa på något sätt eller din största extravagans, vad är det?
Jeg har ikke så mange sånne ting egentlig, så jeg kommer ikke på noen, men det beste jeg vet er jo å være hjemme med familien og spise en god tapas, og at det er på en måte masse å velge. Det trenger ikke være spesielt dyrt, men at det ikke står på noe utvalg da.
Du har jo vært ordførende for Norges fotbollsforbund i några månader. Vilket genomslag du har fått, inte minst efter talet på FIFA-kongressen i Doha. Hur har månaderna efter det varit och reaktionerna?
Det har varit extrema månader, må jag säga. Självklart för jag är inne i en ny roll. Jag kom ju från teknisk direktör, sportchef för, så det var ju otroligt extremt i sig själv. Det var en spännande, dynamisk jobb, men det att rota sig in i politikens världen egentligen utan att ha planlagt för det har varit extremt, och så har ju det internationella reaktionen efter talen varit enorm. Det har varit stor intresse inte bara i Europa men över hela världen. Så och goda och dåliga, sant? Någon syns ju det var väldigt bra och många syns ju att det var inte bra. Så det har varit emotionellt bägge ytterkanter. Så på den ene siden så føler jeg selvfølgelig på en sånn motløshet over at det er så vanskelig å endre disse satte strukturene. Er det mulig liksom? Kan vi klare det? På den andre siden så kjenner jeg at det er veldig viktig å prøve.
Hva hadde du forventet deg for reaksjoner når du klev opp i talerstolen?
Nei, altså dette var jo 3 uker etter at jeg ble valgt som presidentordførende, som du sier. Så det var jo kort tid etterpå, så jeg var bare veldig konsentrert på å få det til å bli en tale som var godt forankret i det norske fotballmiljøet. Så jeg snakket jo med veldig mange mennesker i forkant, Amnesty selvfølgelig, men også supportermiljøet, etisk komité, og spurte hvis dere skulle holdt en tale, hva ville dere sagt? Og så prøve å få en prosess inni meg selv da, på at dette her er noe jeg gjør på vegne av alle disse. Så då tänkte jag bara på det, att komma i mål med något som jag följde hade en väldigt gott ankarfäste hos många utan att det blir utvannet. Alltså att det är tydligt men en solid plattform. Så då tänkte jag faktiskt inte över reaktionen. Jag tänkte bara att detta är viktigt att bli precis. Men de sista dagarna för vi skulle dra till Doha och mens vi var där så skönte jag att det var stor motstånd i UEFA, FIFA och att många var skeptiska.
Ja, visste de om att du skulle hålla det här talet?
Ja då. Vi meldte ju in för jul att vi skulle hålla detta inlägget för det var ju nog vår kongress har pålagt president och det var inte mig den gång. Det var en annan president när detta vetaket.
Terje Svensson var ordförande. Men det är alla som ju följt det här vet ju att Norge har varit drivande i det här bojkotttanken och nere extra årsmöte och så. Men ja. Då röstade ni att nu nådde inte Norge VM. Men du skulle, eller den som är president, skulle riktigt. Markera.
Riktigt. Och många andra ting. Och då meldte vi det in till FIFA för jul. Så de visste att vi skulle ha ett kritiskt inlägg, men de visste ju inte innehållet av det. Och före jag skulle hålla talen så märkte jag stor intresse från väldigt många egentligen.
Hur går det till? Är det Infantino eller är det hans handläggare Mattias Grafström som hör av sig? Vad ska du säga? Eller är det folk från UEFA?
Ja, alltså, det var väldigt många sån indirekta kontakter vill jag säga, som säkert också vill mig väl. Alltså, som menar att det är lite för dristigt politiskt i ett första kongress, första gång du träffar folk och gör något sånt. Att de ville på en måte ge mig råd om att hålla det väldigt till saken och men det blev så många till slut att jag upplevde ju att det blev att det var stor oro för FIFA sin del så mötte jag Gianni Infantino en gång dagen före skulle hålla talet och han ringte mig också en gång men i bägge de samtalen var det jag som tog upp att jag skulle hålla talet och vara kritisk han nämnde inte det och vi gick inte in på det det var jag själv som nämnde det. Och så hade jag mycket kontakt med inte Mattias, han har jag också mött, men inte snackat med han om talen, men en annan person som heter Nodar, som faciliterade talen. Ingen av Giannis närmaste har yttrat något kritiskt, de var bara upptatt av vad är det du ska säga si och hur länge tid, och de ville administrera det. Så jag upplevde bara mest att de var intresserade i att jag skulle göra detta och förstå och hålla en viss kontroll. Men jag har respekt för det, men jag får säga att de ville ju helt säkert inte detta. Och de lät mig ju göra det. Så att sånt sätt så tänker jag att det var...
Kände du i salongen att det här inte var välkommet?
Alltså i salen?
Ja, i salen.
Ja, det kände du väldigt gott. Det kände du väldigt gott.
Det var dålig stämning som vi säger på svenska.
Ja, det ser vi i Norge det. Dålig stämning. Ja, alltså det var det. Jag fick vite i förkant av talen att det var viktigt att jag stod nära så att jag inte brukte lång tid ned till scenen. Men plötsligt blev jag ropt upp så då brukte jag ganska lång tid ned till scenen. Så det var nog det hade varit så mycket sådana inspel så nej, nu brukar jag lång tid ned till scenen. Och när jag först hållt talen så var jag upptatt av att få ögonkontakt med både Gianni och de vi adresserade då. Men det fick jag ju aldrig. Så jag märket ju att i motsättning till när du säger något till ett publikum som vill höra det du säger så var det bara en väldigt sån öredövande stillhet och det som jag uppfattat närmast som likgyldighet men jag tror kanske det var ett obehag mer än att det var likgyldighet.
And I'd like to assure the representative from the Norwegian Football Federation when she expressed her concerns a few moments ago. Before I move on, I'd just like to express a disappointment. Madam President visited our country and made no request for a meeting, did not attempt to contact us, and did not attempt to engage in dialogue before addressing Congress today.
Bland annat går ju Honduras generalsekreterare upp och är kritisk att det är fel forum och även Al-Tawadi som ju är VMs högsta chef då, ordförande för Supreme Committee var ju väldigt kritisk. Jag vet att du träffade Hassan Al-Tawadi efteråt. Hur har snacket mellan er gått efter det?
Ja, alltså jag träffade ju han dagen efterpå på träckningen. Så det var ju bara en mens massa folk stod och så på. Han kom bort till mig och tog min hand och det var, han var höflig och ville understreka att han mente att han ville snacka med mig. Så jag upplevde det som en ärlig, att han ville att jag skulle förstå att det var inte något jag bara sa på scenen, jag vill snacka med dig. Och att detta syns han var för tuff kritik och att han ville att jag skulle lytta, men att han förstod och hade respekt för min position. Så det syns jag var bra, att han inte undgick situationen. Efter det så har vi mejlet, vi har följt upp med en e-post där vi säger att vi önskar att träffa han och varför vi har den position vi har. Han har svarat på den och nu prövar vi att finna en konkret mötedato faktiskt.
Ja, för att de nordiska förbunden skulle ju åkt ner redan, men det blev uppskjutet. Vad händer kring det? Blir det något mer besök?
Ja, det blir det. Det blir besök enten en av de två sista uken i juni som man driver och styrer med datorn fram och tillbaka. Men det blir enten den uken med 22 och 23 juni eller 27 och 28 juni. Men tanken, jag kunde tänkt mig att träffa VM-chefen faktiskt och separat från det för att själv lära. Det hoppas jag han tar sig tid till. Han sa det från scenen och det tror jag han gör.
Hur ska landslagen göra som har kvalat in till VM i Qatar?
Jag menar det är extremt viktigt att vi gör allt vi kan nu för att få implementerat ändring på någon viktiga områden och inte bruka det att ting är vanskligt som en unnskyldning för att inte göra ting. För det där kan ju medierna också vara, ja men vad är vitsen med det? Du, uansett så får du det till, får du ändrat LHBTQ-rättigheterna? Selvfølgelig inte. Men du kanske kan få till en millimeter. Så där må vi bara stå igenom, for det handler ikke bare om Qatar, det handler om hvordan håndterer vi dette, sånn at det ikke skjer igjen. For det, sånn som verden ser ut nå, så kommer det til å skje igjen. Maktbalansen i verden har jo skiftet, og de store pengene styrer jo det meste. Du kan godt si at vi fikk slått ned Super League, men det er jo allikevel en skifte i måten å tenke på. Det har alltid vært masse penger, men nå ser man at man kan kjøpe en Newcastle, og det er ikke dyrt engang. Altså, dette er ikke noe risiko for kjøper. Og det er lov. Det er lov å bruke penger på fotball, men da må vi i hvert fall ha ledere som og velgere av ledere som er opptatt av hva fotball skal være i dette. Så jeg ser på den tiden fram til VM som en ekstremt viktig periode for fotballen også å teste seg selv. Samtidig så er jeg også meget klar på at lagene skal skjermes. De må få lov å si det de vil. Det må være veldig høyt under taket. Mange land er det ikke det. Det er et indirekte press på å ikke si noe. Og det må vekk. De må få gjøre det de vil. Men jeg mener det er ekstremt viktig at mediene også er nøye på at man ikke er populistiske der, bare for det er de du treffer. Så vet du at de har ikke politisk innsikt. Det kan jo være at noen har det. Da vil de si det til deg. Da vil du merke det, for det de vil gjøre seg til kjenne. Men det er ingen grunn til at disse unge menneskene skal ha noen refleksjoner rundt dette mer enn en annen på gaten. Da. Så kan du si at de tjener mye penger på dette, og av den grunn. Ja, det gjelder jo mange som handler i Midtøsten. Men jeg mener at fotballens plattform den må komme fra spillet. Og i det man begynner å utvanne med å tenke at det er de med høyest stemme som skal ta politisk ansvar, så har man gått til en sånn tilfeldighetsspill. Det de mener, kanskje de har tapt en kamp og så sier de et eller annet. Så jeg mener at det er veldig viktig for oss som er veldig engasjert i saken å skjerme danske landslaget, spillerne. De må få prestere. Det er verdens tøffeste konkurranse. De må prestere for å skape drømmer for barn som kommer etter oss. Men de må også få prestere for å lage en plattform for at gode ledere skal få snakket om de tingene og få endret dette. Og så er dette vanskelig. Men det mener jeg at de to tankene, når du er og dekker kampen på arena som en sportsjournalist, så mener jeg uansett hvor det er i verden at det har en egen verdi. Da er det sport. Det er min mening. Og så
att jag ska inte ställa en fråga till Kasper Schmeichel efter om Qatar efter de har spelat en match i VM.
Jo, alltså jag menar du måste ställa de frågor du ska ställa. Det är din jobb att göra det och så får de svara det de vill svara. Men min jobb som ledare är att vara väldigt tydlig på att ansvaret sitter hos ledare, akkurat som ansvaret för det redaktionella i TV4 sitter hos redaktör. Det är han som är i de mötena som är relevanta, han som ska ha den kunskapen, det är han som känner på pulsen. Hvor er det viktig nå å sette inn støte? Det vil ikke en journalist gjøre, og så vice versa. Men selvfølgelig må journalister utfordre strukturene med å stille spørsmål.
Om man ser till Qatar, du som själv är homosexuell, hur var det att åka dit med tanke på att det är olagligt?
Nej, det i sig själv var ju inte något problem. Jag är ju en del av världen och vet att detta här är ett tema. Det är inte länge sedan det var ett tema i Norge. Jag växte upp i ett väldigt kristent sted där det stod i lokalavisen och jag växte upp att homofili var en styggedom och måtte fjärnas. Så var vardagen för mig att läsa detta. Så detta vet vi ju är ett spörsmål som nästan alltid dyker upp när man antingen från konservativa samfund eller när samhället går i revers. Det är alltid homofili, abort, det är lite samma. Så det är klart jag är en del av samhället och har den eviga gående kampen. Men det som var speciellt var ju att det skulle kritisera att du får check på två ting. Det är sant att du samtidigt ska kritisera ett regim i ett land där det heller inte är vanligt. Så totalt sett så och är kvinna i en maktposition. Så totalt sett så gjør jo det at det ble veldig spesielt, det satte jo ting veldig i perspektiv. Det gjorde jo også at jeg tenker at det er veldig viktig å kjempe for disse verdiene, og at de ikke er selvfølgelige.
Har du fått mye hot eller hat efter dette?
Jeg har ikke fått noe konkret hot, men jeg vet jo at, og veldig mange gjør meg oppmerksom på at du vil jo bli overvåket og få på en måte fulgt det du driver med, og det er jo noe jeg, som, det er jo noe som har endret seg i mitt liv ved at den oppmerksomheten er på meg rundt mitt familieliv for eksempel. Det er jo en pris jeg bare må ta med.
Nå har ni vakter eller har du säkerhet på ett annat sätt nu?
Nej, det har jag inte. Når vi är i Doha, ja, men det är ju mer också för min egen känslas skyld att jag inte är alene och sånt. Men här hemma i Norge och Norden så tänker jag på det.
Vilken rädsla känner du kring de krafter du sätter igång?
Nej, först och främst så prövar jag att avkoda detta spillet och förstå. Jag är inte politiker och har kommer från sporten och kommer från administrationen, så jag prövar att avkoda detta spillet. Så rädsel, nej, det är mer att en annan utmattelse, att någon gånger så kommer man till punkter där man tänker att detta är vanskligt och andra går detta, och så nästa dag så tänker jag att ja, vi må bara pröva. Selv om det ska mye till, så må vi lägga igen en kime till ändring som de som kommer efter kan plocka upp. För detta vill ta flera. Detta är en kamp vi har nött att lena oss in i hela Norden, och alla de som har dessa felles värderingar, de är på retrett. Demokratiet är på retrett. Människorättsorganisationer läggs ned över hela världen i en ökande hastighet. Så även om vi i Norden tänker att detta är självklara ting, så är de på retrett, och det är inte länge för det vill också ske hos oss. Så fotboll må vara sitt ansvar bevisst i detta, och då må vi ha modiga ledare.
The gold is going to Therese Johaug. It's been a long, long wait in her career to get an Olympic individual gold, but it's coming her way today. She's come to Beijing and she starts in the best possible way. Gold in the women's skiathlon, and now the emotion after all those years.
Om man ser till den debatt som var i Norge, så var ju ni väldigt drivande och det blev ett extra årsmöte. Från håll så upplevde man ju att det var väldigt tyst kring OS i Peking. Att Norge, som inte spelat stort mästerskap sedan 2000, talar om att bojkottat mästerskap. Medan tänk om man som vinternation, jag vet inte hur många guld ni tog, men många fler än Sverige. Om ni hotat med att bojkotta Kina, hur ser du på det? Liksom att man åtminstone utifrån sett den liksom norska dubbelheten?
Ja, alltså jag är ju i fotbollen, sant? Så har ett väldigt fokus på att Qatar, Förenta Arabiska Emirater, Kina, detta är ju land Norge handlar med. Alltså detta är ju land vi legitimerar. Det Sverige gör det samma. Så vi måste aldrig komma i en position där det att spela fotboll i Kina eller Qatar är något fel med. Fotboll ska ju spelas överallt. Det är ju fotbollens kraft, i varje fall där folk har det vanskligt. Altså der må det være ekstra viktig å spille fotball, der kvinner har det vanskelig, menn har det vanskelig, men ikke på hvilke som helst vilkår. Så mitt fokus har jo vært, og vårt fokus har vært, på hvilke vilkår reiser vi til land og spiller fotball, på hvilke vilkår blir mesterskap tildelt til disse landene. Og så må jo skiforbundet og ski internasjonal idrettsbevegelsen ta ansvar for andre arrangementer. Men jeg mener at jeg mener at vi kan ikke komme i den situasjonen at et hvert engasjement gjør at du blir lammet, sant? For liksom, hva er det med Kina, hva er det med Russland? Og så ender det med at alle ledere som ønsker å ta hånd om dilemmaer. Dette er ikke svart-hvitt. Dette er, du må jobbe med det som en leirklump. Og hvis du skal klare det, så må du også ha spillerom til at alle rundt deg vet at når du kommer til et veikryss, så vet du ikke helt hva vei du skal ta. For det er avveininger. Men selvfølgelig kravstort publikum som gjør at holdningene dine må hele tiden testes. Så et langt svar, men jeg tenker at hele idrettsbevegelsen er en modning. Og at det var et paradoks at det var så stille rundt Kina, og så mye kraft rundt Qatar. Jeg tenker at fotball må bare ta det ansvaret. Det føles litt urettferdig noen ganger. Men jeg tror Vi har stor makt i fotballen, og når man har stor makt, så vil det følge også et stort ansvar og et stort megafon. Enda mer enn ski og vinter-OL faktisk. Så da får vi vel tenke, hva kan vi gjøre med det i stedet for å tenke hva andre burde gjort med Kina-OL, da, hvis jeg kan si det sånn.
Du belyser det komplexa just att Norge handlar, och man läste ju hur er oljefond som ju väldigt rik flyttade investeringar från Saudiarabien till Doha, och Sverige gör likadant, absolut. Och jag menar, norska härlandslaget hade ju t-shirts om mänskliga rättigheter. Men jag menar, Erling Braut Haaland skrivit på för Abu Dhabi ägda Manchester City, och det är tre spelare kollade upp i senaste damtruppen som spelar för PSG i Manchester City. Vilka krav kan vi ha på idrottarna? Med tanke på att Norge handlar och säljer grejer, och Sverige säljer ju vapen både till Förenade Arabemiraten och till Qatar.
Dette er komplekst, men jeg tenker at utgangspunktet er fotballen global. Det er en veldig stor kraft. Det har en egen verdi at jeg kan gå opp på en scene og snakke til emirens familie. Jeg kunne ikke gjort det i noen andre settinger enn i fotballens setting. Det er ikke en klisjé, det er sant. Sånn er det. Det er fotballen som skaper det demokratiet der. Eller det samarbeidet der da. Selv om det er dritvanskelig. Altså det er jo ikke et rett frem samarbeid akkurat. Så det mener jeg er et utgangspunkt. Vi skal spille fotball overalt. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi skal bare spille fotball der det er demokratier, for eksempel. Det er 20% av verden eller noe sånt. Så da har vi fotball i noen land i verden. Så det mener jeg må være et utgangspunkt. Og så må vi jo ha lederskap og regelverk og supporterkrav og medieholdninger som gjør at vi forvalter den festen fotball vil være i vanskelige regimer på en eller annen fornuftig måte. For eksempel kan man jo stille krav til at man bør ha på plass et kvinnelag før man har verdens største arrangement, sånn som Qatar har jo ikke noe kvinnelandslag. Men å lage noen sånne absolutter, for mediene vil det være lettere. Sant? At hvis du har forbud mot homofili, så skal ikke du arrangere fotball. Ja, det er mange som har forbud mot homofili. Jeg mener selvfølgelig skal vi ha fotball der. Det er vanskelig for meg. Det, livet mitt og for de som er gift med en av samme kjønn er vanskelig i sånne land. Og for de som bor der, enda vanskeligere. Okay? Men det har en egenverdi at fotballen spilles der. Men det stiller jo enorme krav, mener jeg, til ledelse. Og det er der problemet er, og det haster å få gjort noe med. Det er jo en stillhetskultur, det er en lukket kultur rundt de dilemmaene vi håndterer, kanskje også fordi man er redd for diskusjonene som kommer i medien, for de blir jo svart-hvitt, da blir det sånn, kan Erling Haaland og landslaget markere for menneskerettigheter, men samtidig spille for City? Selvsagt. Altså, han må jo, mener jeg da, spille der konkurransen er størst i sitt fag. Samtidig som man mener at det er veldig viktig at fotball bygges på grunnleggende menneskerettigheter. Det er vel tvert imot utrolig viktig at spillere føler seg fri til å kunne si ifra, selv om man er en del av en utvikling som er veldig bekymringsfull.
Sverige har ju valt att spela många träningsmatcher där. Nu ställde man ju in efter de allsvenska klubbarna stoppade Sverige från att faktiskt åka dit. Det var inte förbundet som vek av, utan klubbarna stoppade dem. Karl-Erik Nilsson sa till mig i 2020 att han tyckte att fler landslag behöver spela där för att liksom belysa det hela. Hur ser du på den svenska strategin som är lite annorlunda än den norska, just att man har åkt dit och spelat många gånger?
Ja, nej, jag ska vara väldigt försiktig med att uttala mig om andra lands strategier.
Det tycker jag inte.
Ja, nej, men det ska jag vara. Jag tänker att det är viktigt att vi fotbollsledare gör ännu mer för att hindra en väldigt vansklig utveckling i internationella fotbollen. Om det är på den eller den måten, det må de olika land finna ut av. Men det är ingen tvil om att ledarskapet i europeisk och internationell fotboll må komma mycket mer på arenan i dessa spörsmål. Vi kan inte se att det inte vedgår oss när det är helt inne i våra styrerum. Det är dessa intressen som styr fotbollen nu. Och har gjort det självklart länge. Och det vill alltid vara ett element, men det må komma från sporten. Vi må styra fotbollen från sporten, och det gör vi inte idag internationellt. Det är inte de sportsliga intressen som står i förarsättet när man valde Qatar eller andra sammanlignbara beslutningar. Så jag har inte detaljerna runt vad Sverige har gjort, men jag tänker att det hastar att få en hållningsändring i internationell fotboll och få en bevegelse, egentligen en bölge som står emot det som kommer att komma. Qatar blir inte sista gång, och vi kan heller inte komma i en situation där bara du hör ordet Saudi-Arabia så ska supporterna ro. Alltså, Saudi-Arabia är ett land, Förenta Arabiska Emirater, Saudi-Arabia, Qatar, det land vi handlar med, det land som är en del av världen. Men hvordan ska vi samarbeta med dessa land här? Och inte minst, hvordan ska vi i vår egen liga och i England och de vi likar att se hen till, säkra att demokratiet inte går på retrett, för det är i färd med att gå på retrett.
Ståle Solbakken, din förbundskapten för herrarna, var ju väldigt hård mot Jesper Möller, danske ordförande, och Karl-Erik Nilsson var inte ens nere i Doha när du höll ditt tal. Vilket stöd känner du från Möller och Nilsson som jag upplever kanske borde vara på ditt lag?
Ja, alltså den nordiska gruppen har ju varit en grupp länge för min tid som president. Så när jag kom in, när jag drog ner till Doha, så hade vi möte med det nordiska. Karl-Erik och de var ju med på Teams. Så detta är ju en gäng. Alltså detta här är ju en gäng där vi samarbetar om kvinnefotboll, grassroots, som har varit operativt i väldigt många år. Och det är ju helt avgörande att Norden står samman hvis vi ska jobba för ändring. Så jag känner ju inte dessa människor. Jag blir ju känt med dem nu. Jag har mött Karl-Erik två gånger nu och Jesper ett par gånger. Så detta är ju ny ledarkollega jag nu blir känt med, som jag ska gå in med ett öppet sinn, som jag regnar med vill stå. Och vi på sak är vi ju helt eniga.
Men kände du stöd när du höll ditt tal från dem?
Ja, så när jag höll min tale så höll jag den första dagen där nere utan att mött någon av dessa. Så att det var något vi i Norge tog initiativ till, så det kan jag på en måte inte förvänta. Men vi hade mejlutväxling i förkant av talen om de centrala tingen jag ville säga, och jag lurte på om de ville bli nämnt i talen, och det ville alla de nordiska länderna bli. Så jag vill absolut säga att orden är på en plattform från de nordiska länderna. Det är det liksom ingen tvil om. Så menar jag att vi alla sammen har nødt til å gjøre mer for å være tydeligere i disse spørsmålene her, inn mot både UEFA og FIFA.
Hur det har ju blivit flera kvinnliga ordförande nu, historiska val i England, i Norge, vi har fått i Nya Zeeland, Island och så. Även om ni av FIFAs 211 medlemsländer så är det väl 6-7, så det är ju inte jättemånga. Hur känner du att den strömningen är, att det faktiskt kommer fler kvinnliga presidenter?
Ja, det är ju nödvändigt, tror jag. Det är en modernisering som må ske. Och det verkar som det kanske börjar lösna lite. Alltså, i Europa är det 3 av 55, så det är ju kämpelite. Men alla tre har kommit nu sista halvåret. Så man kan vara negativ och tänka att det är allt för lite. Men tänka att 3 sista halvåret är trots allt en ganska bratt kurva. Så jag tror det sker en bölge nu. Jag tror den förfärliga krigen i Ryssland är ju bara dåligt nytt, men det ger ju också, det stockar ju korten lite om, och att vi har nött att vara årvakna i de nya strukturerna som uppstår. Och jag känner på stor bekymring för den internationella fotboll framöver. på den ene siden. Samtidig så reaksjonene på når vi kommer med sånne typer utspill som vi gjorde i Doha, bekrefter jo at mange ønsker endring, mange ønsker en annen holdning i internasjonal idrettsbevegelsen. Og den ikke svart eller hvitt, samtidig. Det ikke sånn at du, ja, men hva skal du gjøre? Nei, det det, eller det, A, B eller C. Nei, det en holdningsendring, en annen åpenhetskultur. Og kvinner jo ikke svaret på det alene. Men det en del av svaret. Det en del av svaret, for det noe galt med at hvis verdens største idrett for kvinner, den jo mye større enn håndball og alle andre kvinneidretter, hvis du kan si det sånn, den jo mye større enn ballett og fotball. Kvinner velger fotball. Da må det være tydelig i styrerommet nå. Eller så er det noe galt med de demokratiske strukturerne, og det jo noe galt med de demokratiske strukturerne. Det jo noe galt med de.
Om du ser på just det som sker med Ryssland, er det självklart att hålla Ryssland borta under kriget?
Jeg tror ingenting av disse tingene her selvsagt. Jeg tror det finns mange andre land i verden som tenker at Europa reagerer veldig sterkt nå når det en krig i vår foregår. Det har jo vært kriger over hele verden som vi ikke har utestengt medlemmer for. Samtidig så hadde Russland en så sterk posisjon. For det første på den ene siden er det angrepskrig. Det er så utrolig grovt og grotesk brudd på folkeretten. Og på den andre siden så har Russland selv sittet i så sentrale posisjoner. Putin så tett på Infantino, vært VM-vert, sitter i styrerom, sitter i alle kommenterer, at det umulig å ha de med så lenge dette pågår. Så lenge et angrep mot en annen medlemsnasjon pågår så aktivt og så uforståelig.
Men blir det ikke svårt i forlengningen at skal Saudi-Arabien være med som før et krig i Jemen? Altså, eller många påpekar det här med Israels övergrepp mot Palestina, Israel är med i UEFA, varför reagerar vi inte där?
Nej, det är akkurat det, och det är de diskussioner må vi ju ha sammen med en flexibilitet, för det är det som sker hvis vi nu kommer i positioner där det att fatta en avgörelse blir sett på som då är det precedens för att alla krigförande land ska inte spela fotboll, eller det att man protesterar mot tilldelingen i Qatar som hade väldigt många olika ting som sammen gör att totalen blir oacceptabel, så tar man en av de tingene och säger ja, vad då med Kina, eller hva da med Frankrike etter Stade France Champions League-finalen, så vil man jo til slutt lamme ledere, for du får ikke jobbet med dette uten å på en måte det å håndtere dilemma blir det samme som dobbeltmoral. Så jeg håper at vi kan gå inn i nå en femårsperiode, en tiårsperiode, der hele debatten løftes på et mye høyere nivå, og der vi finner momenter i avveiningen som man diskuterer åpent. Og det blir smertefullt, for vi har jo ikke gjort det før. Bare det å holde den talen var jo på en måte noe veldig uvanlig og veldig uvelkomment. Og jeg sa jo noe som de aller fleste i Norden og Vesten i hvert fall er enige om. Så det å få til disse avveiningene fremover blir smertefullt, men nødvendig.
En kritik som har funnits mot demokratier her i Sverige, at man gjerne kritiserer at VM og EM hamner på olika ställen, men kanske inte söker själva. Nu har ju de nordiska förbunden gått samman för att söka EM 2025. Vad talar för att det blir ett EM för damer i Norden?
Bara för att svara på det först med att vi kritiserar autoritära stater för att ha mästerskap och få mästerskap och inte söka själv. Det är ju en kärne. Det är ju så vanskligt att ha mästerskap och få mästerskap. Det är så dyrt att det, hvis du har välgare att förhålla dig till, så vill du på något sätt inte klara att reagera raskt nog. Och hvis inte du har väldigt stora stadioner från förr, så ska du bygga till att läsa via kommuner och sånt som vi må hålla på. Att du är satt schackmatt för du har börjat, och då är det nästan bara att vara och söka. Och då har man ju ett system som styr det mot auktoritära stater. Och det är problemet. Det är detta som är problemet. Vi är nödda att tänka snul upp ned på hela måten och tänka mästerskapstilldelningar på. Vi kan inte ha det sån att du må ha statsgarantier över natten, för det är det ingen demokratiska stater som får till. Det vill i alla fall vara med en gång du må adressera väljarna dina, så får du en annan debatt, och särskilt med såna summor. Så jag tror detta är en kärne, och då må vi som publikum och reflektera över vilka krav och förväntningar vi har till inpackning av ett mästerskap. Är det blivit så stort och extravagant att det är kun de som har kort väg från tanke till beslutning, alltså inte demokrati, som kan ha mästerskap. Nu prövar vi på kvinnesidan i 2025. Det ville jo vært fantastisk om vi fikk til. Norden har jo vært pionerer på dette området. Og jeg håper da at vi kan sammen ha en veldig sterk stemme om equal rights, og at man ikke bare ser bakover historien på pionervirksomhet, men at man lener seg fram og tenker på kvinnefotballens på en måte eksplosjon, og at man ser på dette mesterskapet som en katalysator for egentlig alt vi snakker om nå da. Men om vi får det får jo tiden vise.
Behöver man göra som man ibland dantid som vissa mästerskap, att man behöver smörja de som röstar?
Ja, nej, det är ju självklart helt oaktuellt, men som med alla ting så bör vi väl få spredt vårt budskap, komma i tale med de som fattar disse beslutningen och få på något sätt sålt in vad har vi att komma med, och det vill ju vara fantastiskt att ha ett nordiskt samarbete runt ett kvinnemästerskap. Det syns jag klingar bra. Og fordi vi ikke må komme der på kvinnesiden som vi er på herresiden, som vi nettopp snakket om, at det nå er så vanskelig å arrangere mesterskap. Kan jo være at vi har kommet til en periode nå der vi ikke lenger får enkeltstater som har mesterskap, at du må gå sammen med flere land. Det mener jeg kan være positivt. Det vil jo fremtvinge en eller annen samarbeid, men dette skal jo også ses i lys av bærekraft og reising, så ting er komplekst. Det viktigste for fotballen, tror jeg, fremover er å gå inn i disse debattene skikkelig. Vi lever litt i forrige århundre i form og metodikk, og da vil vi ikke klare disse utfordringene.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ada Hegerberg är tillbaka i det norska fotbollslandslaget efter en 5 år lång bojkott.
Mina första dagar tillbaka med gängen och på landslaget har varit intensivt, men skicklig positiv vibe vill jag säga. Hatt lite kontakt med speciellt Lise undervejs. Lite efter lite så har vi egentligen bara diskuterat möjligheter vidare. Hur som hela tiden få förbättra situationen till damspelare i Norge. Slik at det blir bane og vei for en ny generasjon også, som jeg synes er veldig viktig.
Det väntar ju ett EM nu. Ada Hegerberg är tillbaka. En del skriver ju att när du valde som ordförande så öppnade det för att hon kom tillbaka. Du är ju själv gammal landslagsspelare. Vad är sant där?
Vad som är sant?
Ja, vad är sant? Vad är korrekt? Är det du som fick Ada Hegerberg att göra comeback?
Nej, det är det inte. Men meg og Ada har snakket sammen siden hun trakk seg fra landslaget. Hun trakk seg i 2017 og 2018 ble jeg sportsjef. Og siden den gang så har vi hatt egentlig dialog hele veien. Og jeg har hatt ett mål med den dialogen. Og det har vært at vi skal i hvert fall ikke være i veien for Ada sin karriere. Vi skal i hvert fall være et forbund som sakte men sikkert bygger opp et normalt tillitsforhold, for det var jo en veldig vanskelig sak som gjør at hun kan tenke på Norge og Norges fotballforbund uten å på en måte kjenne at det knyter seg i brystet, sant? For det er jo det som skjer hvis det på en måte bare ikke blir noe kontakt. Det blir større og større og større og større. Så det var bare det som var ambisjonen i starten. Det er et veldig lav ambisjon om at vi skal møtes og kunne si hei og ha en latter sammen. Og det har vi hatt hele veien, veldig stor respekt. Og så på et eller annet tidspunkt er jo det Ada selv som begynner å... Jeg merker jo på Ada selv at hun begynner å legge dette bak seg, og ønsker å gå konkret inn på landslagssamtaler. Så jeg har vært en fasilitator for Adas sin egen prosess. Jeg synes hun har vært veldig modig. Det har blitt bra, men fallhøyden var stor for Ada å komme tilbake, sant? Og jeg må si hun gjorde det med stort lederskap. Jeg var veldig imponert av Ada. Men også Martin, sant? For de har jo stått og liksom...
Martin Sjögren, svensken som er forbundskapten.
Riktig. Og det var jo, begge var jo involvert, og det er klart det er menneskelig å lage for selvforsterkende murer for å bygge opp din egen, det er den sin feil. Og det at både Martin og laget og Ada klarte på en måte til slutt myke opp og bare møte hverandre, det er de som har gjort det. Jeg var jo ikke involvert, jeg har hatt en veldig enkel posisjon. Så, men det har vært en av de fineste tingene og vanskeligste tingene i tiden jeg har vært i Norges fotballforbund.
Du var ju som sagt med 2005 när EM senast spelade i England för damer och då tog ni silver och ni förlorade mot tyskarna i finalen. Vad talar för att Ada Hegerberg och Martin Sjögren tar Norge till nya framgångar?
Ja, så vi är ju inte någon medaljefavorit i Norge. Vi tog medalj 2013 och då var det någon år sedan sist. Så vi är ju inte längre för att säga ett land som ska nämnas i medaljekampen. Men målet till laget är likväl medalje, så det är väldigt ambitiösa mål i laget. Vi har noen veldig gode spillere, vi har et godt lagsamhold, vi har fått skade på keeper, vi har en del problemer, så vi går inn i mesterskapet med en holdning om at får vi full klaff, så kan vi på en måte gå helt opp i medaljeposisjon, men da må vi også ha full klaff. Vi er ikke topp tre, topp fire, vi er ikke der.
Om man ser noe som har funnits i norsk fotboll och svensk fotboll, de här diskussionerna om ersättningarna för spelarna. Ni var några år före att ge lika ersättning. Det kom ju i Sverige för ett halvår sedan. Men USA som har ju gått ännu längre, där de ju delar jämt på prispengar från UEFA och FIFA som är olika från herrar och damer. Hur gör Norge framöver?
Nej, det är en politisk diskussion och en ekonomisk diskussion vi må ha och har hela vägen. Vi har ju lik utbetalning från det Norges fotbollförbund får från sina sponsorer till de två olika landslagen, så är det ju abnorma skillnader mellan utbetalningen från FIFA och UEFA för de olika mästerskapen. Och vad gör man med det? Det tror jag man måste ju i Norden och de länder som önskar främja kvinnofotboll jobba längs två spår. Det ena är ju prøve å lukke gapet hjemme, altså selv være med og prøve å gjøre noe med det, få herresiden også med på en eller annen prosess her, men på den andre siden jobbe politisk internasjonalt, for det forskjell er så stor at du klarer ikke ta den regningen, du kan ikke regne med å komme til mesterskap, sant? Så du klarer ikke å, USA er noe annet, de kommer alltid til mesterskap både med herre- og kvinnesiden tjener mer enn herresiden hjemme, sant? Så posisjonen til kvinnelaget der er jo litt spesielt, men så jeg tror langs to spor, både ha politiske prosesser hjemme og lage en solidaritetstanke mellom kvinner og herrelaget, samtidig som vi må gå sammen og pushe på internasjonalt, for vi er en del av et apartheid-system. Det er økende forskjeller mellom kvinner og herresiden. Kvinnesiden får mer og mer, men herresiden får enda mer. Og så kan du si at det er et problem. Kvinnesiden får jo mer. Ja, spør dine to barn, hvis du har en datter og en sønn, og så gir du den ene en godtepose, og den andre får en agurk, så vil de synes det er urettferdig, sant? Og sånn er barn. De forventer faktisk å bli like mye verdt, være like mye verdt, en jente og en gutt, og det er de ikke i fotballen i dag.
Många hänvisar då till marknaden, att marknaden är större. Hur ser du på den invändningen?
Nej, ja, men det är ju därför det är sån. Så det är ju ingen sin fel. Detta här är ju ett patriarkat. Det är för någon år sedan så fick ju inte kvinnor lov att löpa. Så detta här är ju en del av ett patriarkat. Men det vill ju vara självförstärkande. Visst inte man prövar att ha tiltak som gör att kvinnemarknaden växer. Och ha på något sätt ändringsagentur där ute. För visst inte så vill ju du vara i en situation där den ena gruppen är mer värt, därför måste du satsa mer på de så att de kan ge mer pengar till den andra gruppen. Och det vill ju bara vara självförstärkande, skillnaden vill öka. Så den logiken må få lov å virke, for vi er jo ikke et likestillingsdepartement. Altså, vi konkurrerer. Herrer konkurrerer med herrer, kvinner med kvinner. Det er to separate konkurranser, og konkurransen er vår på en måte religion. Vi må være tro mot konkurransen. Men samtidig må vi jo ha tiltak som gjør at vi deler på regningen for å få markedet til kvinnesiden høyere opp. Og dette er... Hva skal jeg si, de to tankene der mener jeg at vi som ledere har nødt til å kjempe knallhardt for å få till i strukturerna, att inte du faller i den ena gröften eller den andra gröften, för bägge är fel.
Hur orkar du hålla modet uppe?
Nej, det gör jag inte alltid, för att vara ärlig. Jag syns det har varit tuffa månader, det har varit spännande och sånt, men jag kommer ju från sporten, jag är vant till att direkt tala, jag är inte vant till att man, alltså de internationella strukturerna där du går och snackar om ingenting och så föregår allt bak lukkade dörr och så vidare. Detta är ju nytt för mig och jag blir väldigt frustrerad av det. Men motivation ligger i att jag bränner för idrotten och jag bekymrar mig för framtiden för idrotten, samtidigt som jeg synes de endringene når de skjer på, via fotballen er så sterke. De har så stor egenverdi da, at fotball spilles, at motivasjonen ligger der. Jeg hadde med meg ballen i sengen da jeg var ungdom, og på en eller annen måte føles det som jeg har det enda. Så motivasjonen ligger i en veldig sterk kjærlighet til spillet.
I think that what has been done already is really groundbreaking. In a very short time, the progress in terms of human rights, of workers' rights in particular, has been incredible, and this needs to be recognized.
Ja, för hur ska man säga det? För pratar man med Gianni Infantino så lyfter han ju förbättringarna som har skett i Qatar, medan det är ju lätt att säga att det inte har skett jättemycket förbättringar. På samma sätt kan man ju säga att på damfotbollen det har ju skett stora förändringar, men ändå inte jättestora. Vilken sida tittar du på från liksom att det har skett att det ändå skett någonting eller att det inte skett tillräckligt?
Ja, bägge. Jag menar, det må vi. Men tar du Qatar-saken, så handlar det också om tilldelningen, sant? Som sker på en måte som vi inte kan leva med. Och det gör ju att du får en korrupt ingång till alla värderingar därefter som är väldigt vanskelig för oss. Så när ting är vanskelig så är det vanskelig. Då blir det vanskelig helt till det mästerskapet är färdigt. Du får inte gjort upp på att det skedde på en måte, en lukket rum, 22 människor, uppenbart att detta här inte var förankrat i sportens intresser. Så det är ju ingen tvil om att Supreme Committee har gjort en formidabel jobb. Alltså gitt det utgångspunktet de har från 2015 och framöver. Men det är 2% av arbetarna. Och det ändrar inte. Det klarar ju inte att ändra på att det var 5 år för där det inte skedde. Där människor led. Och det klarar inte att ändra det 98% andra som ju är viktigt för att avveckla mästerskapet. Men jag menar att det är ju avgörande att inte man dräpar de ändringsagenterna. Att man på en eller annan måte är helt konkret, läser de ändringen som är, förstår de, är intresserad i de, snackar med de människor som är på backen i Qatar. Det menar jag är viktigt att vi ser bägge sidor. Fotboll vill ju aldrig, fotbollens kraft eller ansvar är ju aldrig att ändra arbetarrättigheter till världen. Fotbollens ansvar är att fotbollen ska rulla, att vi ska samla människor till eviga minnen runt fotboll. Men vi är så stora och är överallt i alla skolegårdar att vi vill ju själv stå i fara för att bryta människorättigheter. Och då må vi kunna väldigt mycket om det. Och detta har varit en bratt läringskurva för oss i Norge, helt säkert i andra land. Vi är inte säkert att vi framstår sån, men vi är väldigt ydmyka in i detta här. Vi prövar att finna måter att vara ett fotbollsförbund på utan att bli ett aktivistkontor, samtidigt som vi har en bratt läringskurva på och samarbeta med UD, Amnesty, olika organisationer som gör att vi blir förbundna med en god kraft på människorättighetsfronten. Inte sånt som nu när vi hör du internationell fotboll, FIFA, UEFA och så vidare, så vill folk förbinda det med människorättighetsbrudd, och det är inte fotbollen värdig. Så för hela den internationella fotbollsrörelsen framöver så tror jag att det blir otroligt viktigt att vi är sta på och inte falla i en eller andra gröften, men att vi jobbar med vår egen arbetsmetodik. Vi kan inte ha en sån selvforsterkende lukkethet som bare gjør at ting blir så vanskelig at du kan nesten ikke snakke om det i det hele tatt, for da raser liksom hele korthuset på et vis da. Jeg synes det har skjedd mange gode endringer både i Qatar, og det er klart fotball utvikler seg, men det er vi kommer til å få mer og mer av disse sakene fremover, så at endringen totalt sett er jo ikke positiv. Vi er nødt til å kjempe for hver millimeter.
Kommer du se matcher i VM i Qatar?
Ja, det har rätt sätt inte tagit ställning till. Det är ju inte viktigt om jag gör det eller inte. Det jag må tänka
över. Ja, det finns ju en symbolik i att
Ja. Nej, viss vi landar på att det är viktigt att inte se VM och att det förar med sig något, så ser vi inte VM. Men nu är jag styreledare, så det vill jag ju ta en diskussion med eget styre på. Spørsmålet är om vi ska dra till Qatar. Och hvis vi drar till Qatar, så vill det ju vara för att sätta ett press. Det vill inte vara för att njuta fotboll. Det är förbi för vår del. Vi är inte kvalificerat. Och vi är väldigt ydmyka för att vi inte är det. De länder som är det, de ska dra. De stöttar vi. Vi stöttar Danmark. Och hvis vi drar, så är det för att sätta ett press på vägen av Danmark eller ett eller annet sånt. Vi måste finna ut hur vi gör det. Det måste i alla fall förstärka de länder som nu ska där och som har en plattform för att sätta ett press.
Tack.
Bara hyggligt.
Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja vad det nu må vara. Bäst är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.